frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Under gamla testamentets tid, alltså hundratals år före Jesu födelse, så gav Gud sitt folk många löften om frälsaren som skulle födas. Och i ett av de löftena så sa Gud var frälsaren skulle födas. Och jag ska läsa det istället. Det är en profet som levde 700 år före Jesu födelse. Han skrev så här: men du Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Hörde ni? Vad var det profeten sa? Var skulle frälsaren födas? Ska jag läsa en gång till? Men du Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Var skulle frälsaren födas? Malle. I Betlehem, ja. Och det här var ju 700 år före Jesu födelse. Och det är ju svårt att säga vad som ska hända 700 år fram i tiden. Det är bara Gud som klarade det. Hur gick det? Fick profeten rätt? Fick Guds ord rätt? Var föddes Jesus? I Betlehem. Precis. Och så här är det med Guds ord och löften. Guds ord får rätt. Och det är därför som vi alltid kan lita på Guds ords löften. Guds ord får alltid rätt. Ska vi knäppa händerna och be? Vi tackar dig Gud att du har gett oss ett ord som vi verkligen kan lita på. För ditt ord får alltid rätt. Och Guds son, vi tackar dig att du lät dig födas som en människa för att bli vår frälsare. Och så ber vi dig nu att du gör vår tro stark. Stark. Ge oss en stark tro på dig och ditt ord. Amen. Predikotexten idag är ur Matteus första kapitel och vi ska läsa verserna 18-25. Och så lyder Guds heliga ord. Med Jesu födelse gick det till så. Hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade kommit tillsammans visade det sig att hon var havande genom den helige ande. Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne, och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne. Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sa: Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss. När Josef vaknade upp ur sömnen gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. Men han rörde henne inte förrän hon hade fött en son, och honom gav han namnet Jesus. Jesus, skriv ditt ord i våra hjärtan. Amen. Ja, i de texter som ni har hört idag så har vi ju fått höra många namn på barnet som föddes av jungfrun Maria. Barnet som föddes i Betlehem. Herrens ängel uppenbarade sig för Josef och sa att han skulle ge barnet namnet Jesus. Och långt tidigare så hade Gud genom profeten sagt att barnet som föddes av jungfrun skulle man ge namnet Immanuel. Och så hörde vi också profetian ur Jesajas 9:e kapitel där det sägs om barnet som blir fött att hans namn ska vara under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader och fridsförste. Och alla de här namnen lär oss vem Jesus är och vad han har kommit för att utföra, vilket uppdrag han har fått. Evangelisten Matteus berättar egentligen inte för oss hur det gick till vid Jesu födelse, utan Matteus återgivning är först en uppräkning av Jesus släkttavla på Josefs sida, och sen så berättar Matteus om hur ängeln uppenbarar sig för Josef, som vi har hört. Och syftet med Matteus berättelse, det är att visa att Jesus är en rättmätig arvinge till Davids tron, fast han inte är Josefs eget barn. Men hade Josef skilt sig från sin hustru Maria, som han övervägde, då skulle inte Jesus ha varit en rättmätig arvinge till Davids tron, alltså enligt lagen, även fast han var en ättling till David, även genom sin mor Maria. Josef och Maria var trolovade, och trolovningen innebar att de var gifta, de räknades som gifta, men de hade ännu inte kommit samman och börjat leva tillsammans som gifta. Utan det var sed bland judarna att det gick en tidsperiod mellan trolovningen då äktenskapet ingicks och bröllopet. Och efter bröllopet så börjar man ju då leva som gifta. Innan de hade kommit samman så visade det sig att Maria var havande genom den helige ande. Och det var ju för Maria det visade sig att det var så. Men Josef, allt han kunde märka var ju att hon var havande. Och när Josef märkte, alltså han kunde ju inte veta att det här hade skett genom ett under av den helige ande. Så när han märkte att Maria var bar på ett barn, då fick han det mycket svårt. Han kände, han kunde inte ta henne till sig och leva med henne. Men han var en god och rättfärdig man. Han ville inte dra vanära över henne, och därför beslöt han att skilja sig från henne i hemlighet. Och det här innebär att han ville inte att hon skulle utpekas offentligt som en äktenskapsbryterska. Men när han tänkte på det här och övervägde hur han skulle göra, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm som sa, och han sa: Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Och ängelns budskap till Josef befria honom från alla betänkligheter. Han fick veta något som han inte kunde se och märka. Han fick veta något som han omöjligt kunde veta på något annat sätt. Att barnet i Marias liv hade kommit till genom ett under av den helige ande. Och därför var barnet heligt. Så ängelns uppenbarelse hindrar Josef från att skilja sig från sin hustru Maria. Och observera att ängeln tilltalar Josef Davids son. Och i och med att Josef tog till sig sin hustru Maria, så blev också hennes son, Jesus, en rättmätig arvinge till Davids tron enligt lagen. Och ängeln uppenbarade också för Josef det namn som Gud själv valt för barnet. Och ängeln förklarade också innebörden i namnet: du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Jesus betyder egentligen Herren är frälsning. Och namnet förkunnar att barnet är heligt, det är Herren och det är hans uppgift att frälsa oss. Guds son har blivit människa för att frälsa oss från våra synder. Så han gör verkligen skäl för sitt namn. Han gör skäl för namnet Herren är frälsning. Han är Herren. Och utan hjälp från oss, utan hjälp från någon annan människa, så har han vunnit frälsning åt oss. Och namnet Jesus, det är en liten sammanfattning av hela evangeliet. Och namnet Jesus befriar oss från den odrägligt tunga bördan att vi själva ska försöka vinna vår frälsning, att vi själva ska försöka förtjäna frälsning. Alla andra religioner i världen går ut på att människan ska försöka blidka Gud, människan ska försöka vinna Guds nåd med sina offer, med sina ansträngningar, med sin lydnad och sina gärningar. Och många, många människor världen runt tror att de klarar av det här. De klarar av att frälsa sig själva genom att följa människors bud om fastor och högtider och mat och annat. Men vi har inte fått någon uppgift från Gud att vi ska ens försöka frälsa oss själva. Gud har gett uppgiften till sin son och sänt sin son som vår frälsare. Och det var också helt nödvändigt. För vi kan inte ens med våra bästa gärningar, vi kan inte ens med våra hårdaste ansträngningar vinna frälsning åt oss själva. Vi kan inte med alla våra goda gärningar väga upp eller gottgöra för en enda synd. Vi kan inte med våra böner, även om vi ber aldrig så långa och ihärdiga böner, vinna nåd från Gud. Vi kan inte själva komma till Gud. Och vi kan inte själva ge oss själva ett nytt andligt liv så att vi kan leva tillsammans med Gud för evigt. Det är omöjligt för oss. Vi kan inte ens förhålla oss positiva till Gud eller positiva till Guds ord, utan Bibeln säger att vi är av naturen fiender till Gud. Så den här tilliten till Gud, det är som Gud först och främst kräver av oss, att vi ska tro och lita på honom, det saknas hos oss. Utan människan är av naturen misstänksam mot Gud och rädd för att Gud ska överraska oss, en förskräcklig överraskning, överraska oss med ett straff. Misstron och rädslan är inrotad hos oss och förstärks bara av Guds lag, Guds stränga lag, som kräver så omöjliga saker av oss och som hotar oss med straff. Och Gud gav heller inte lagen för att vi, när vi hör alla buden, då ska vi börja arbeta för att försöka frälsa oss själva. Det var inte därför Gud gav lagen, utan Gud gav lagen för att göra synden till synd och avslöja synden. Och lagen, den väcker agg hos oss. Agg mot Gud, som kräver så omöjliga saker av oss. Det som är svårt och som förbjuder det som är så lockande för oss. Lagen kan rent av ge människan uppslag till synd, så att synden av lagen tar tillfälle till fullkomliga utbrott av synd. Och så står vi där, avslöjade av lagen som syndare. Sådana är vi. Eller så är det för de allra flesta människor, är det väl så att man helt enkelt inte fattar något, känner till någonting om Guds ord. Och när man får höra Guds ord så fattar man ingenting av det och tar det inte till sig. det andliga ord och kan inte förstås av oandliga människor. Paulus beskriver det så här, att vi av naturen är döda i synder och överträdelser. Och det innebär att vår prestationsnivå, man kan ju mäta människans prestationsnivå med ett prov, intellektuell förmåga med ett prov eller fysisk förmåga med ett prov. Men prestationsnivån i andliga ting, den ligger i nivå med en avliden. Vi är döda i synder och överträdelser. Och då kan man inte åstadkomma några sådana stora hjältedåd att frälsa sig själv. Utan ska vi bli frälsta så måste Herren frälsa oss. Och det förkunnas nu i julens glada budskap. Herren är frälsning. Frälsningen ligger helt och hållet i Marias sons hand. Vår frälsning, det tillhör inte vår uppgift, utan det är hans uppgift. Och då kan man fråga sig, hur kan Marias son, det här lilla barnet som föddes i Betlehem och som lindades och lades i en krubba, åstadkomma så stora ting som ingen annan människa klarar av? Jo, det är därför att Marias son är mer än en människa, mer än en vanlig människa. Barnet har blivit till genom den helige ande och därför är barnet heligt. Han är Gud och människa i en person. Marias son är Herren och det är hans uppgift att frälsa oss. Mose, han kom med lagen och lagen befaller och hotar och den avslöjar oss som syndare. Men Jesus, han kom med nåden och sanningen. Och evangeliet om Jesus, det är sanningen. Och vad är evangelium? Jag tänker att namnet Jesus, det är den kortaste sammanfattning som finns av evangeliets innehåll. Det förkunnar att han, Herren, är vår frälsning. Och Jesu evangelium har makt att föra oss till Gud. Och därför ska vi gärna lyssna till det. Och vi kan lita på Guds ord. Vi har hört här i inledningen att Guds ord har rätt. Guds ord har alltid rätt. Och därför kan vi alltid lita på Guds ords löfte. Ängeln preciserar också vilken slags frälsning som Jesus fått uppgift att utföra. De flesta människor, de är angelägna om sin jordiska tillvaro. Att vi ska leva så bra som möjligt. Och man är angelägen om allt. Från den egna kroppsliga hälsan till levnadsstandard och att miljön ska vara bra. Så bra som möjligt. Och judarna på Jesu tid, de väntade en politisk frälsare. En som skulle rädda dem från den romerska ockupationsmakten. Befria landet och ge dem en bättre framtid. Men Jesus kom inte som en politisk lösning på svåra nationella och internationella problem. Han kom inte med en frälsning från socialt förtryck eller från fattigdom. Han kom inte för att upprätta ett yttre synligt lyckorike här på jorden så att vår tillvaro här skulle bli så bra som möjligt. Josef skulle ge honom namnet Jesus. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och det var hans uppgift. Han hade kommit för att frälsa oss från syndens skuld och syndens alla konsekvenser i våra liv. Och vad är det? Jo, efter syndafallet så hör vi hur smärta kom in i människornas liv. Möda kom in i människornas liv. Motgångar kom in. Och till slut så skulle de vända åter till jorden från vilken de var tagna. Till slut lider vi döden. Och allt sånt, det kom in i världen och kom över alla människor efter våra första föräldrars syndafall. Och Jesus, han kom för att frälsa oss så att vi en dag skulle stå befriade från allt det här. Han kom gav sig själv som ett skuldoffer för våra synder, men på tredje dagen uppstod han för att vi ska uppstå tillsammans med honom och leva i hans rike, fria från syndens konsekvenser. I hans rike ska inget lidande drabba oss mer, och där ska inte finnas någon död. Så det är den frälsningen han har kommit med. En frälsning från syndens skuld. Från dödens makt. Från djävulens makt. Och därför kan vi inte ta emot det här barnet på bättre sätt än att vi litar på att han är vår frälsare. Att han är vår frälsare från synd och död. Och vad är det att hedra Jesus? Jo, vi kan inte ge honom större heder och ära än att vi håller honom för att vara vår frälsare. Och att vi kommer till honom för att få förlåtelse. Allt det här som Matteus berättat för oss om Jesu födelse, det skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Så Marias son skulle bära namnet Immanuel, eller Emanuel. Det hade Herren bestämt långt i förväg. Så om namnet Jesus säger oss främst vilken uppgift han har fått att utföra. Jesus säger ju också vem han är, för Herren är frälsning, att han är Herren. Men det säger främst vilken uppgift han fått att utföra, att han kommit för att frälsa oss från våra synder. Så lär namnet Immanuel oss mer om hans person, vem han är. Och namnet, det lär oss egentligen om ett under som övergår vårt förstånd. Och det skulle ju också vara hans namn enligt Jesaja. Hans namn är under. Och namnet Immanuel, det betyder Gud med oss. Och det syftar, det innebär inte att Gud i Jesus är på vår sida. Eller att han är för oss. Eller att han ska hjälpa oss i Jesus. Det ska han ju också göra. Men Immanuel betyder att Gud är med oss på ett alldeles speciellt sätt. Gud är med oss på det sättet att Guds son har blivit människa med kropp och själ som vi. Gud med oss, Gud i vårt kött. Guds evige son har blivit människa, han har blivit vår broder. Och det här, det framgår ju tydligt när vi jämför de här två profetierna ur Jesaja som vi hört idag. Så i vår text heter det så här: se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Och i Jesaja 9 läste vi så här: ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömmet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så Jesus är Immanuel. Han är Gud med oss på det sättet att Gud har blivit människa och vår broder. Så Marias son, som föddes i Betlehem, som blindades och lades i krubban, är samtidigt mäktig Gud. Han är Gud och människa i en person. Och det här var ju också helt nödvändigt för att kunna uppfylla sin uppgift, uppdraget att bli vår frälsare. För en vanlig människa klarar det inte. Ingen människa kan med sina gärningar och med sitt offer sona och gottgöra för sina egna synder. Ingen människa kan med sina gärningar och offer vinna förlåtelse och frälsning åt någon annan. För ingen människa kan ju ens vinna frälsning åt sig själv. Men Marias son har med sina gärningar och sitt offer vunnit frälsning och syndernas förlåtelse åt alla människor. För Johannes döparen, han vittnar ju om honom och sa: se Guds lam som tar bort världens synd. Så Jesu offer, har ett oändligt värde därför att det är Guds son, mäktig Gud, som offrar sig. Så en vanlig människas blod spills. Och en vanlig människas blod kan spillas utan att en enda synd blir försonad. Men Guds sons blod renar oss från all synd. Det har ett oändligt värde. Så Marias son var inte bara en ovanligt begåvad och kraftfull person. Det var han ju också. Men han var mäktig Gud och fridsförste. Och han har kommit med frid från Gud till oss utan att vi har gjort någonting för det. Så ska vi tala om en gåva, så är det väl det här, att vi har fått frälsning från Gud utan att vi har gjort någonting för det. Det är en gåva. Och det här, det är julens stora gåva till oss. Så låt oss ta emot allt det vi hört om det här barnet på samma sätt som herdarna, så att vi kan vara jublande glada, för det har vi all anledning till. Amen, låt oss så be. Kära Jesus, Guds son, vi tackar dig för att du avstod från din härlighet och lät dig födas som ett barn i fattigdom för att göra oss rika. Lär oss ta emot frälsningens gåva i troende hjärtan och låt fridens evangelium ge oss frid. Amen. Ska vi sjunga 717 i liturgihäftet?